Veckans power deal hos Vedol. Husqvarna. Missa inte batteridrivna motorkapen K1 Pace från marknadsledaren Husqvarna. Samma prestanda som bensindrivna modeller och med unika X-halt kastskydd. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Vedol.
Har vi vibe, Brutti?
Nej.
Brukar man inte säga vibe?
Nej.
Får du en bra vibe av mig?
Nej.
Jag vill inte spela in längre. Något Kaiko är den humorfyllda podden på rena skötska där jag, Davva och min kompis Brutti ger dig en dos skratt i kollektivtrafiken.
Men fan går upp en vanlig jävla tisdag morgon och ställer sig och stryker.
Det perfekta sättet att göra vardagen lite mer underhållande, va? Lyssna på Podplay.
Radio Play presenterar Skönt snack om skönhet.
Hej och välkommen till Skönt snack om skönhet, avsnitt 33. Jag heter Linda Fyrebo.
Och här är Tina Alic.
Och här är Thea Molic.
Välkomna tjejer.
Tackar, tackar.
Hur är läget?
Jättebra. Ja.
Du, Tina, du har varit iväg och fyllt på lite i fejan.
Mm.
Berätta.
Jag har fyllt på både lite här och där.
Ja.
Mm. Jag var hos Fredrik Berne, vår plastikkirurgvän.
Ja.
Och han fixade till lite rynkor och så i veckan.
Och hur känns det då? Jag har ju aldrig tagit... Är det Botox man tar då, eller?
Ja, i pannan är det Botox. Över, vad är det de säger till er? Ögonen och uppåt Botox. Aha. Och under ögonen och neråt så är det fillers.
Aha. Och hur känns det då?
Det känns... Jag är ju lite spruträdd. Men han vet ju det, så han bedövar lite innan med Emblasalva. Och så trycker han jättefort upp sådär runt hela pannan.
Mm. Men just det här med Botox, att det bara ska vara över. Det är väl mer för att korrigera och att det blir liksom bäst resultat och så. För att det är mycket nerver i nedre delen av ansiktet som kan förlama och ge ansiktsförlamning och så. Men jag själv lägger ju regelbundet Botox i käkbenen för att jag inte ska spänna mig så. Och det få huvudvärk och gnissla med tänderna på nätterna.
Gnisslar jag till och med våra bebisar hemma. Det är någonting som är ärftligt, har jag märkt. Det är inte bara stressrelaterat, för att sen de föddes har de gnisslat, så undrar om det blir Botox för dem med.
Mm. Men jag tänker då, nu när du har Botox i pannan, hur känns det? Vad är skillnaden mot innan?
Man blir ju gladare, har ju en undersökning fastställt i England, att när du inte kan rynka pannan och vara bekymrad utan att tänka på det. Man går ju ofta runt och rynka med pannan, så blir man gladare, för att du går ju liksom
pigg. Men känns det inte stelt då när du försöker göra en min och det inte går?
Jo,
eller?
Men det är en skön känsla tycker jag. Medan min man, som jag övertalade att göra detta på, för han har väldigt djupa rynkor, han tyckte att det kändes som ett pansarvisir under huden. Han
men
klarar
alltså,
inte
vad
av
säger
det.
Han när du övertalar, för att du inte tycker han duger som han är, och han övertalar bara honom till att ta Botox? Vad säger han då?
Ja, han är ju alltid jättemotvillig först. Han är ju också så att man, jag vet att efter tionde köttet så kommer han ge sig.
Men han har ju sagt också aldrig mer.
Jo, det har han. Och då är det verkligen aldrig mer. Mm. Sen tog jag bort ett födelsemärke. Jag hade en bula i ansiktet. En liten bula på 4 millimeter kanske.
Mm.
Och jag frågade Fredrik, kan man slipa bort den med någon syra? Eller hur gör man det? Stör mig när jag sminkar mig. Och jag ser det på alla bilder. Och han bara, var? Han hittar en knapp. Men han sa, det där är operation. Lägg det ner så bränner vi bort det med laser.
Mm.
Så då fick man spruta runt och sen luktade det väldigt bränt som en grillbarbecue, ja, och sen var den borta.
Ja. Men är det någonting du fick med dig hem som ni åt till middag sen?
4 millimeter, nej. Men det blev ett litet hål i ansiktet ett tag som man tejpade.
Men du säger också fillers då, vad är det du har fyllt upp då?
Annars har jag fyllt hakan lite och så kinderna, men det har jag inte fortsatt med för jag är rätt bred ändå. Mm. Och så är det i pannan.
Mm.
Men läpparna har jag aldrig fyllt faktiskt.
Nej, det är otroligt detta. Jag tycker ju att ni är fina som ni är utan fillers och Botox dock.
Det är en liten hobby.
Ja,
men apropå det här med att lasra i ansiktet och så. Vi pratade med en väninna som tidigare haft problem med akne och haft lite ärr kvar i ansiktet efter det. Och hon berättade hur de behandlar det idag. Och jag blev väldigt fascinerad. Då bränner de på själva ärret.
Mm.
Och så hämtar de hud bakom örat. Och så stoppar de in det som en liten lapp i det här hålet.
Ja.
Och så får det läka ihop.
Otroligt.
Och då försvinner ärret.
Uh-huh. Och det är helt fantastiskt. För att förr kunde man ju se de här gropiga ansiktena. Nu kan man lappa ihop det med hud bakom öronen man hämtar.
Mm. Så man tar bort hudytan i ärret och lägger ner en ny lapp.
Och sen berättade hon om en annan behandling som var den här syran som slätar ut huden. Mm. Och hon sa, beskrev det så läskigt att det var som att stoppa ansiktet i en pizzaugn. Mm-hmm. Det var det smärtsammaste hon har varit med om.
Och sen så skulle det då ta bort där och man skulle se finare ut.
Mm, för det är som en syrabehandling och då gör det att det, efter några dagar så börjar huden skalas av. Och det är ungefär som den där babyfoot för fötterna liksom, mm, som river av hela överhuden.
Ömsar skinn.
Ja, man ömsar bort överhuden och då blir det ju väldigt slätt och fint under.
Mm. Vi hade ju skönt snack och skönhet hemma hos dig till två på natten med två väninnor här om kvällen faktiskt. Vi borde bandat det.
Ja, det var helt galet.
Var det någon av de här väninnorna som hade testat några av tipsen som vi har kommit med här i programmet, eller?
Ja, precis. Det var också temat för kvällen och det var ju just det här Kamasutra-tipset som vi gav någonstans i början av den här podcasten. Ja. Och det gäller ju det här då att man, hur man lockar till sig män med sina dofter. Mm. Och när vi kvinnor har ägglossning speciellt så utsöndrar vi en doft som visar att vi är fertila. Och det är någonting som du inte känner utan det är en, som någon typ av feromoner som utsöndras. Och vi har också specifika dofter, alla människor, så att vi matchar ju bättre med vissa människor. Det är inga dofter du kan känna, men man kan känna igen varandras t-shirt-doft till exempel om man hittar den någonstans och sådär. Men just vid ägglossning så har man extra stark liksom, utsöndra det här attraktionskraften till män.
Jag vet var du ska komma nu, men fortsätt berätta.
Och så stoppar man då fingret i härligheten och gnider runt lite och så gnider man lite bakom örat.
Slidsekret alltså.
Som man använder som parfym för att locka till sig mannen. Och då var det någon av de här tjejerna som hade testat det då?
Att Tina berättade om sin encounter med sin man. Ja. Då kan ju berätta.
Ja, både min och vänners, de har ringt mig folk på natten och Tina, det här är helt galet. Vi trodde det inte, det här är sjukt.
Men just på natten är det efter de har fått till det då?
De har lagt sig vid olika tillfällen på natten och sen blivit väckta till och med tre på natten för att någon har blivit galen där. Men det handlar om, med ljus så kan de ju känna det på kilometers avstånd. Uh-huh. Att någon löper till exempel. Mm. Och det finns ju osynliga dofter. Och det är klart att om du står en halv meter ifrån en kille och har gjort någon sån här
slidsekretsparfym.
Kommer de reagera, men de kommer inte förstå det själva. Men de kommer tycka väldigt mycket om den personen. Uh-huh. Eller? Uh-huh. Det finns många sådana tips inom Kamasutra. Det här är bara ett av tusentals. För när de började med det för 100-200 år före Kristus så i Indien så var det inte skamligt med sex. Eller tabubelagt. I vissa kulturer, i vissa tider har det inte varit det. Kanske inte i vissa idag heller, eller mindre och mindre, men innan det var så kristet allting. Mm. Och då gjorde de det till en jättefin konst. De hade nog, hade man filmat hemma hos folk idag så hade de ju tyckt att vi var barbarer i sängen. Och, för att det är också sagt inom Kamasutra och jag har även hört John Collins säga att en kvinna och en man är aldrig så vackra som efter sex, precis, en sexakt då. Och de pratar mycket om sensualism och hur en man och en kvinna ska vara för att vilja bli kär i varandra eller vilja ha sex. Och att en man måste märka då hur en kvinna mår och vad hon behöver och om hon börjar tröttna och det får de aldrig tillåta. Och det
typ
är ju flera läxor.
Jag behöver ett par nya boots, det ska de märka.
De vill ha kvar kvinnan in love och bjuda ut sig, alltså att hon ska vilja ligga så finns det väldigt, när man läser det så är det så självklart och det är så gammalt nedskrivet. Och alla de här ställningarna.
Men, 69 men berätta olika. Vad din man gjorde när du testade detta på skolan.
Ja, han är ju väldigt en kall person offentligt och diskret till skillnad mot mig som kan kramas med alla. Men jag tänkte jag testar här när jag läste det i den här boken. Jag skämdes nästan lite när man stod där och gjorde en sån här hemlig grej. Och nu ska vi se om någon reagerar, men det kommer ju han aldrig märka. Och vi är ju då 10 tjejer på salongen och han. Och den dagen gick han fram och gned sin näsa mot min kind. Mm. Och jag gick till index, för det är tvärs över Angereds salongen. Och då gick han efter mig och kramade mig bakifrån, höll fast mig, gned sin näsa mot mitt kind igen. Och jag vet inte, men det här var ju det konstigaste jag varit med om, att han visade känslor offentligt, bara det.
Så vill man få någon på kroken så ska man alltså använda slidsekret då på halsen.
Testa och hör av.
Och man kan använda sin vanliga parfym över, för det här är en osynlig doft som bara finns där.
Aha. Och killar kan också göra en massa grejer. Man kan googla Kamasutra tips. De kan krossade skalbaggstestiklar kunde man koka med mjölk och dricka, och finns olika oljor man smörjer och
skalbaggstestiklar.
Jag vet inte vad man hittar det idag, men massa sådana tips.
På en skalbagge kanske, men jag vet inte ens om de har testiklar eller inte skalbaggar.
Det måste vara väldigt små.
Ja, verkligen.
Det finns olika åkerfräkar. Alltså jag läste och skrattade.
Minitestiklar liksom.
Okej, okay, men nu fick man sig några kammasuttra tips till livs här då.
Jo, jag vet också att män som joggar och liksom är sådär svettiga, så de utsöndrar någon form av fertilitetsfermoner eller något, så att vi kvinnor reagerar på detta. Det är därför vi oftast tycker liksom att män är sexiga som ser sig lite blöta ut.
Och men bara det att en, det är ju bevisat att en mamma kan ju känna igen doften av sitt barn bland 100 barn.
Mm.
Konstigt, de kommer ta rätt barn.
Bara, om man ställer upp 100 ungar och man bara får sniffa så ska man hitta sin egen unge då.
Ja.
Mm.
Konstigt.
Ja, kanske,
det finns något.
Ja, intressant. Jag tänker på, jag ska säga en sak som jag har gjort i veckan också, sen förra veckan som vi pratade om då. Vi pratade om den här Glossybox förra veckan.
Ja.
Jag har sett reklam för den överallt. Var jag än går in nu så ser jag det.
Är det bara för vi har pratat om?
Nej, men det är väl det också, att har man väl börjat klicka in på det en gång så är det, du dyker det upp överallt. Va? Men nu har jag beställt min första Glossybox här.
Ah.
Och vi pratade om huruvida den är specialgjord för
ålder
eller inte. Och det var ju så här, när jag hade beställt den så fick jag ett frågeformulär, vad jag har för hårfärg, vad jag har för ålder, om jag har torr hy, om jag har torrt hår. Eller
det är
så
bra.
Så då får man ju hoppas att man får produkter då som är gjorda för en. Och då dyker väl den här glossyboxen upp hemma då om några veckor antar jag. Så då kan jag återkomma och recensera sen.
Jättebra. På tal om att klicka in sig hela tiden. På min Facebook så kommer det bara upp om skönhet och hår annars. Mm. Men nu hade jag klickat in om Kamasutra. Så igår var det ju bilder på, reklambilder på sexgungor på min Facebook.
Ja.
Det måste ju vara relaterat.
En sån får du köpa.
Mm.
Idag så tänkte vi då prata om dina ögonbryn, Tina. Vi ska prata om myter om våra kropp, om de stämmer eller inte. Operationer som har gått fel och en ny kroppstrend plus massvis med annat såklart. Då tänker jag att vi drar igång här med operationer som gått fel. Vad har ni några exempel där?
Ja, nej, det vi tänkte på det är ju det här att många tror ju att nu ska jag gå och göra en bröstoperation eller vad det nu må vara, en korrigering, man kanske är missnöjd med någonting. Och det är inte alls självklart att det blir bra första gången, och det har ju vi fått lära oss som har sett många göra operationer. Alltså 90% av mina vänner har fått göra om sina operationer för att det inte har blivit bra första gången. Så det är ju en korrigeringsprocess.
Och jag har varit med på många konsultationer med vänner och hållit handen. Och varje plastikkirurg säger att det är bara 5% som det strular med, eller 10 som man korrigerar, eller det blir något farligt av. Men jag tror att de menar någonting som
allvarligt.
Är väldigt allvarligt. Mm. Medan det är nog 90% som har några små touch-ups att behöva göra efteråt.
Ja.
Det tror jag många kan skriva under på som har gjort operationer.
Mm. Att man går tillbaka och på sådana här kontroller och så ändrar man något som inte funkat. Och
till exempel jag då, när jag var ung, då var det ju inte modernt det här med Kardashians och stora rumpor och sådär. Jag fettsög mina lår och rumpa en omgång, och då tog de ut 2 liter fett.
Uh-huh.
Och sen gjorde jag om operationen efter, vad blir det, 4 år. För att det blev ingen skillnad på mig.
Var det så länge emellan?
Ja, och jag är väldigt glad idag över att jag fortfarande har kvar fett. Mm. Efter 2 fettsugningar så har jag fortfarande rumpa och lår kvar, vilket jag är väldigt tacksam för. Men det var en vanlig typ av korrigering. Sen var det ju, även när jag gjorde mina bröst, så ville jag förminska själva vårtgården som blev väldigt stor när jag ammade. Och det fick jag också göra om, för det blev ojämnt.
Mm-hmm.
Och det är inga konstigheter tycker jag. De är ju väldigt trevliga och schyssta.
Ja.
Många kirurger som
men
förstår.
Men hur är det då? Liksom. Får man betala eller ingår det liksom i priset att om det inte blir riktigt bra?
Om det inte blir riktigt bra och det är en tydlig korrigeringssak, så gör de ju om det utan
att det tråkiga är att ibland så blir det lite infektioner i bröstet. Man kanske måste ta ut implantatet, gå utan. Har jag varit med om att en tjej fick göra ett halvår för att infektionen skulle läggas och sen sätta i nya implantat. På mina bröstvårtor så blev det tydliga ärr runt bröstvårtan som syntes genom t-shirten, även om jag hade en BH. Och då ser man ju det att det är som 2 ringar. Så, så de fick ju sy om dem och förminska för att de var fortfarande lika stora. Men andra gången gick det bra. Och så det är lite sådär besvikelse, för att först har man ju ont och sen får man lägga sig igen. Och många säger det, men herregud, ska jag vara borta från jobbet 2 veckor till nu? Varför gick det så här? Men det, människokroppen är ju väldigt speciell.
Ja, men alltså det här med att vara borta från jobbet, göra en operation, och det är ju, vem kan vara borta från jobbet i 2 veckor liksom? Kan man sjukskriva sig då, eller hur gör man?
man sjukskriver sig.
Det får man göra för en skönhetsoperation, eller det är okej att göra det då?
2 veckor är ju väldigt lätt att sjukskriva sig, för då är det arbetsgivaren som betalar. Sen går Försäkringskassan in om det skulle vara något mer.
Mm. Fast jag tog semester när jag gjorde min operation för jag tyckte det var mest schysst mot arbetsgivaren.
Mm. Men vad är det värsta ni har sett då som har gått fel? Alltså...
Spruckna inlägg kanske har varit det värsta jag sett.
Eller att de hamnar ur liksom läge.
Aha.
Så det blir deformering. Då får man göra om det också.
Och jag har känt implantat så nära huden att de nästan tränger ut genom huden. Om man har väldigt tunn hud och gjort stora bröst som har varit små, så pressar det ut. Det kan ju sticka ut. Alltså, det finns många skräckexempel. Men jag är ju glad att jag har gjort alla saker jag har gjort i alla fall. Jag skulle inte vilja ha dem ogjorda.
För det är ju det jag tänker när ni sitter och säger det, så tänker jag ju att det kan ju inte vara värt det.
Nej, men många har jag pratat med på frisörsalongen. Vi har ju mycket människor från hela världen, men de har gjort sina näsor både 3 och 4 gånger. Mm-hmm. De har inte varit nöjda.
Nej, men jag kan säga så här.
Orealistiska mål.
Jag
kanske
själv tycker att det är absolut vackrast med ett par snygga naturliga bröst.
Mm.
Och det tycker jag verkligen. Och det har jag förstått att många killar tycker också. Mm. Det är ju det absolut vackraste.
Mm.
Men om jag utgår från mig själv, så efter att jag hade fött barn och ammat, så blev, och även innan hade jag en väldigt så här tubular form som det heter, som är liksom lite strutformad.
Mm.
Och, och olika stora var de också, så att det gick liksom inte att anpassa BH-storlek riktigt. Och, så att för min del så kändes det väldigt skönt att korrigera dem så att de blir mer proportionerliga för kroppen och formen och sådär. Men jag tycker det är väldigt vackert med naturliga. Hade jag kunnat ha mina naturliga bröst och de var schyssta, så hade jag aldrig lagt in implantat för att göra dem större.
Jag tänker så här då, när man blir äldre, det är ju en del av att åldras, en del av att få barn. Det är ju att kroppen förändrar sig liksom. Det måste ju ändå vara okej också.
Men de vanligaste operationerna börjar ju bli, det ökar ju med 100% per år, att man vill förändra för sin egen skull och självkänslan, och man ser någon annan gå
från... Självkänslan, det har ju att göra med att man ser alla andra som är perfekta och att man inser att nej, det duger inte att se ut som man själv gör.
Fast om man alltid måste liksom anpassa brösten när man har på sig en t-shirt och liksom ha inlägg i det ena, BH, och liksom, det blir så omständigt. Man vill ju bara kunna ta på sig en t-shirt och inte behöva tänka.
Mm.
Och ha självförtroende när man, även när man tar av sig, man känner, man tittar sig i spegeln, att det känns bra. Det är liksom hur man mår själv mest och hur man trivs med sin kropp som är viktigast. Inte vad,
och en del har ju det här, så vi pratade om det också, jag hade ju sedan, att man har så olika blueprint om vad som man gillar i sitt liv. Att blueprint betyder att du har en bild av dig själv eller hur någon annan, vad som är finast. En del tycker ju att 180 kilo är en blueprint, det är det de vill vara. Det finns verkligen folk som älskar big is beautiful, I love my curves, so I'm so hot. Och en annan kan känna sig rund, och så tycker jag att hon är ju twiggy wiggy 50 kilo, och hon vill ju helst vara 32.
Mm.
Så att man måste inse att det handlar om ens egna blueprint, hur man vill ha sitt liv, i hus och barn och vovve är viktigt, eller karriären. Så att jag har lärt mig så mycket genom att lyssna den här Tony Robbins som jag plågar alla mina vänner med. Och ni vet säkert vem han är, någon där ute.
Vad är det för en då?
Det är en guru. Han säger att Not Your Guru heter hans film på Netflix. Men det är en underbar kille som pratar och öppnar ögonen. Han frågar liksom, varför gör vi på vissa sätt? Och hur kan vi förbättra våra liv? Hur kan vi må bra idag? Och hur man ska vara i förhållande. Han är nya Kamasutra utan sex. Utan det är mera... Vad som det var, tänk i början, man springer och kastar ut soporna och man duger som man är, och sen börjar man tröttna på varandra och hur man ska göra och hur hans barndom var.
Det handlar om hur man är i ett förhållande eller hur man
allt
får det att funka, eller
livet och utseende. Han tycker man ska träna och förbättra saker varje dag med sig själv och med världen. Han matar flera tusen människor i USA. Han tar väldigt bra betalt för att man ska gå och lyssna på honom. Men det är en lång historia, men han haft ett väldigt, väldigt tragiskt barndom som han vill att hans värsta stunder ska förbytas till de bästa stunderna i hans liv.
Mm.
Så det som har gett honom mest lycka är att hjälpa andra så som andra vill hjälpa hans familj.
Mm. Men jag tänker då, vi ska återkomma till det här lite senare i podden, just med operationer och en ny operationstrend. Men nu tänker jag, nu går vi vidare till något helt annat, så återkommer vi till operationer om en stund.
Ja.
Tina, du har ju varit och gjort dina bryn. Du sa ju det redan förra veckan. Vad hette det du skulle göra nu?
Nu var det sådana 3D microblading.
Ja, och vad är det då?
Det trodde jag var en tatueringsmaskin som man liksom
du visste
vibrerade.
Inte innan, du
nej, jag kollade inte upp det så noga som allt annat. Ja. Vad kör på? Ja. Jag har gjort alla varianter nu har jag kommit på. Tre stycken har inte fäst alls och det var nog de här 3D-brynen som, jag vet inte om det är min hud, men det blir liksom inget kvar, det blir lite rosa skugga bara. Men nu så var det ju faktiskt bara som en pinne hon höll i med massa små rakblad på.
Uh-huh.
Och jag tänkte, va, det är ju inget som låter eller vibrerar, det är bara liksom att man doppar och så känns som att man lyfter liksom skinnet och så knakar det till.
Men vadå, lägger hon, la hon bläck? På ett annat sätt då än just med en tatueringsnål.
Med små knivar, 10 stycken tror jag det var blad i, och som man drar i huden. Och jag trodde ju att det skulle vara på ett helt annat sätt. Man bedövar innan med stark bedövningsvätska. Aha. Och så är det mest ljudet då som var lite skrämmande. Men resultatet blir ju de här som små snittar liksom.
Men är det en tatuering så att säga?
Den håller upp till 2 år. Mm-hmm. Så att det är ju inte som de andra tatueringarna som sitter forever. Man kan ju se att vissa har sådana tunna och är helt i en färg. Det är ju ute. Ja. Då kan man ju ta de här stråbrynen över dem om man vill idag. För att få den här naturliga bushiga looken.
Men det här är liksom gjort under, för du har kvar ditt eget hår eller?
Ja. Och det tror man ju inte. Varje gång man tatuerar så tänker man att inte ett hårstrå kommer vara kvar. Så mycket som det blöder och sväller och man rycker och drar.
Men varför är det här bättre då än att tatuera in, eller vad det nu heter?
För tatueringarna blev ju så slätstrukna och färgen kunde bli lite blågrön eller röd. Ja. Nu blir det ju mera brunt. Och så är det i stråteknik. Så man kan kanske förlänga lite, för tjocka.
Eller vad kostar då en microblading?
Yes, det är mellan 3 000 och 4 000 tror jag, per gång. Sen om man fyller på så är det väl en 1000-lapp till om det behövs. Och nu verkar de sitta faktiskt.
Ja, men jag ser det är lite irriterat. Men det kommer successivt försvinna här då.
Ja.
Men du kan absolut tänka dig och tipsa om det här. Du tycker att det är en bra grej att göra.
Snåla inte med brynen. Det är mitt i ansiktet. Det är det första man ser nästan på någon. Om det ser bra ut så är det väldigt skönt. Mm. Slippa tänka på att fylla i och make-up.
Då har jag hittat en artikel i en tidning och då står det klassiska myter om vår kropp som inte stämmer, och så har jag en lista med lite olika grejer. Till exempel det här med tuggummi, om man råkar svälja det när man var liten, då sa ju alltid mamma och pappa att det kommer finnas kvar i kroppen i 7 år typ.
Ja.
Men det är inte sant. Det här klibbar fast på insidan magsätt i säcken och sitter kvar där. Så är det inte då. Sanningen är något helt annat. Tuggummit följer samma matsmältningsprocess som annan mat och lämnar kroppen tillsammans med avföringen efter cirka ett dygn. För det fick man ju alltid höra, att det fastnar i kroppen. Man ska inte svälja tuggummit, för det gjorde man ju ofta när man var liten. Det har ni fått höra också säkert.
Ja,
att det inte är så bra.
Och oljor och chips och så, att det är kvar i 7 år.
Ja,
men det är en myt också.
Det är säkert en myt också, ja. Och det här med att man är för tunt klädd och då skulle bli förkyld, det finns inga studier som säger, vi säger till barn, ta på er nu så ni inte blir förkylda. Det finns inga studier som sätter det i samband med varandra, utan det är ju förkylnings- eller influensavirus som spelar någon roll om man blir förkyld eller inte. Varför vi oftare blir förkylda dock under de kalla månaderna, det är för att vi oftast är inomhus mycket mer och tätt tillsammans då, och då sprider sig smittan mer.
Det här måste man ju berätta till alla juggeföräldrar som gav en örfil för man blev sjuk för att man hade fuskat med mössa och vantar.
Mm. Roligt att du säger det med mössa, för det står det också om här. Den största delen av värmen försvinner genom huvudet. Det är ju en sån sak man alltid har fått höra. Därför är det viktigast att ha mössan på sig.
Ja, men det har jag hört nyligen.
Ja, det är en myt skapad för att försöka få barn att bära sin mössa, står det. Det finns inga tydliga bevis på att man förlorar särskilt mycket mer värme från huvudet i förhållande då till dess yta.
Oj, hela min världsbild förändras.
Ja, men jag menar det. Och det här med att knäcka med fingrarna, ni vet man. Gör ni det eller?
Nej. Hör ni? Jag hade sån ångest när jag var liten, för de sa att jag skulle bli så darrhänt. Och jag knäckte och knäckte hela tiden. Jag tänkte jag kommer vara skakig.
Du knäckte mina tår också hela
till
tiden.
Till allas mina barn som är.
Då står det så här. Alltså, det man fick höra då var ju att man får ledproblem då. Ja. Kanske, eller som du sa här då. Det finns inga bevis på att knakandet kan orsaka artrit eller artros. Enligt en läkare här som har testat detta på sin egen kropp genom att i 50 år knäcka fingrarna på sin vänstra hand minst 2 gånger om dagen. Just. Medan han lät den andra högra handen vara, så har han inte märkt någon som helst skillnad.
Då ska jag börja igen.
Ja, för det är ju någonting med något vakuum i. Det är därför det gör att det knäcker.
Det är en gas eller någonting som smäller till, har de kommit fram till. Men det är ju så, naturen hade ju inte gjort att det var något farligt, tror jag. För det är så lätt att stå och knäcka fingrarna.
Och en del är ju nästan tics på en del.
Man säger att det är någon gas i fingrarna.
Som exploderar lite varje gång man knäcker till. Mm. Men jag har kompisar som knäcker hela handen så här.
Jaha, är det handleden?
Vid vristen, handleden. Mm. Och då blir jag arg. Mm. Det låter som de bryter handen av sig.
Handleden.
Men det är uppenbarligen inget farligt då, i alla fall.
Nej, bra.
Och sist här, det här med att äta. Man är på badstranden, men äter. Och så har man, för jag får höra när man var liten, man ska inte hoppa i badet med en gång, för man kan få kramp och så.
Ja, det ser alla greker. Man får inte bada 2 timmar efter att man har ätit.
Grader.
Ja, och det stämmer inte. Man hade ju som argument då att matsmältningen drar blodet till magen, vilket skulle göra att musklerna då får mindre blod och så ska man få kramp då. Sanningen är dock en annan. Än så länge finns det inga undersökningar som ger stöd för det här. Utan det är väl bara helt enkelt så att föräldrarna vill ha det lite lugnt och skönt efter maten och ligga och ta det lugnt och inte upp och springa och passa ungar då.
Och så har de skrämt vettet ur alla greker. Så att, alltså barnen får inte bada 2 timmar innan eller 2 timmar efter att de har ätit. Och de verkligen tvingar barnen att ligga i skuggan och i den här
herregud,
värmen.
De är jättenoga.
Och så sa de, men då skulle ju alla barn ha dött i Sverige, för alla hoppar ju i direkt efter de äter. Ingen som följer det i Sverige, för i Grekland är de så stenhårda på detta. Och då blir de lite sådär förnärmade nästan.
Ja. Jag skulle tro att det var tvärtom, att jag har hört någonstans att om man tom mage så är det lättare att få kramp när man hoppar i badet.
Ja, man är så hungrig så man orkar inte simma eller ta sig in till land. Nej, men alltså alla de här sakerna har vi ju alla hört som barn, och inget av det stämmer.
Men det finns ju en sak som alla juggarna säger. Och det är ju att man blir jättedålig utav drag. Och det säger de inte i Sverige. Och det tycker jag är så roligt.
Att man sitter någonstans där det blåser in
drag. Då, sen har jag en annan myt
att
också.
Att man får ont i nacken, man får ont i ryggen. Men det jag har känt när jag har suttit i drag, för jag har funderat på detta väldigt mycket. Jag har känt som en lite huggande känsla dagen efter. Och jag vet inte om det är för att vi är från Balkan, att vi får så här känsliga mot drag.
Min svägerska, hon öppna fönstren hemma och säger, Tina, nu kan du dö, för nu har jag gjort drag. Och de tycker det är skönt i december att öppna upp överallt. Jag sa, men undulaten dog ju så av drag. Va? Så det är klart att det påverkar oss.
Vadå?
Vilken underlag?
Nej, men fåglar kan ju inte stå i drag.
Nej, men det har man gjort. Ja. Men det här med drag, det har jag ju också alltid hört. Att man ska sitta, man kan få nackspärr och så om det blåser kallt i nacken eller sådär.
Joggarna, de stänger ju bilfönstren när vi åkte bilar ner på autobahn varje år. Och så rökte de i en stängd bil, för att drag var ju så farligt.
Ja, var bättre men att sitta i där instängd i röken. Farligt.
Men då, man får inte heller svans om man dricker kaffe, har jag hört.
Vadå? Vad då svans?
Ja, men det säger också man nere på Balkan till barnen. För de vill alltid dricka kaffe, för man får ju socker i. Att då får man svans.
Men alltså, vill barnen dricka kaffe? Ungarna tycker ju kaffe är jätteäckligt. De vill ju först dricka, för de tycker att vi dricker kaffe hela tiden. Men så fort de smakar på det så vill de ju inte ha det mer.
Ja, men jag vet, det hör man så ofta. Då bitches rep. Du får inte dricka kaffe. Du är barn, då får man svans.
Jaha. Mm. Ja, myter som inte stämmer alltså. Då ska vi komma in på en ny kroppstrend som har blivit populärt. Då, vi opererar ju allt möjligt. Och nu säger de i Storbritannien, är det någon, på någon plastkirurgklinik där, som säger att den här märkliga kroppstrenden har nu slagit ner på jorden som en bomb. Och allt fler kvinnor gör det här ingreppet. Kan ni gissa vad det är?
Jag hoppas inte det är någonting med underlivet.
Nej, det är det inte.
Kanske, för det gör många i Angered, de tajtar till sig där nere.
Men kanske har med händerna att göra?
Nej, och det har lite med brösten att göra, men det är inte för att göra dem större eller mindre, utan det handlar helt enkelt om att få bort den här lilla bulan som bildas här mellan benens kant och bröstet vid armhålan här.
Ja, ja, ja.
Det är väldigt svårt att träna bort då. Och alla, hon menar på den här plastkirurgen då, att alla kvinnor strävar efter att se bättre ut. Och när man inte har något kvar att göra då, så blir den här väldigt viktig, den här lilla bulen.
Jag måste hem och kolla hur det ser ut där.
Nej, men så enligt henne så är det väldigt vanligt. Även knän och armbågar och armhålor och sådär. Men framförallt nu då det folk kommer in med är den här lilla bulan.
Jag kan tänka mig att det är, för det är många tjejkompisar till mig som säger, nej, den här klänningen kan jag inte ha för att man ser den här lilla bulan där.
Ja.
Och knän har många retat sig på, fingrar. Att de vill fettsuga fingrar och knäna och
ryggen.
Då börjar man ju se sånt själv. Där det BH:n är jag.
Att det blir som en bula över och under BH-bandet.
Men om vi säger då att skönhetsidealen skulle få bestämma, då skulle vi aldrig vara nöjda, utan då skulle det alltid finnas saker att fixa. Ja,
det är helt en sjukt. Blueprint som ska vara Barbie. Men min blueprint är faktiskt att jag bryr mig inte dugg i flera månader och sen så har jag tråkigt så får jag ett ryck och då gör jag brynen och bygger fransar, har jag gjort också. Mm. Och man blir ju helt uttråkad bara på livet ibland. Det är då man gör alla de här grejerna.
Ja, men det är inget ni har funderat på att ta bort det här BH-fettet här i sidan?
Nej.
Nu kanske.
Mm. Jag tänker så här, för mig finns det många andra fettdepåer som känns viktigare än just den här då. Ja.
Men jag kan bara säga att vi har ju fått ett litet mail kan man väl säga på våran Instagram, ja. Där det är en kvinna som säger att åh, jag tycker ni är jätteduktiga och har en fantastisk podd, men det är ju så himla utseendefixerat och
blir lite skönhet, illa berörd,
ja, och skönhet handlar inte bara om yta och så vidare, och jag blir så rörd av det här meddelandet, för att det är ju precis så vi känner, och jag och syran brukar ju prata om detta, gud vad våran podd handlar bara om yta nu, och vi tog ju upp det också med redaktionen här, men alla tyckte att vi skulle prata yta för att det är våran expertis.
Ja, men har man en podd om Vasaloppet då kan man inte prata om Vätternrundan, utan nu kör vi på den linjen som vi har mycket kunskap i.
Ja,
men samtidigt så är det ju mycket, jag ser ju ofta det, jag har träffat så många fula människor, det enda de hade var sitt utseende. Så är det ju, man pratar ju bara om en hobby, precis som om vi hade pratat om bilsport och fälgar och vi hade intresserat oss för det.
Mm.
Och Linda har ju tagit upp det också just med.
Och jag vet Linda, att vi Instagram brukar ju prata om, du fixier. Brukar ju vara väldigt så här anti våra åsikter många gånger, och det har jag full respekt för jag kan själv bli så där trött på morgonen när jag går upp och bara, nej jag vill inte sminka mig idag, men det är mitt utseende idag och det är väldigt svårt att bryta det mönstret. Det är mitt yrke, det är min image och det är jobbigt ibland. Så är det någon yngre som lyssnar på det här, så sminkar det inte först du absolut känner att du behöver det för din självkänslas skull. Gör det inte för någon annans skull, utan för att det blir ju till slut ens ansikte och det är inte positivt alla gånger, absolut inte. Det är en kul grej, det är liksom flärd, det är lyx och det är kul att ha den hobbyn, men den är dyr och den är jobbig resten av livet.
Och du brukar ju säga det till tjejerna på salongen när du är uppe och hälsar på, att med smink behöver man ju för att förstärka om man inte. Du brukar ofta peppa tjejerna att de är så fina som de är.
Ja, men det är
brynen har du ju redan, du behöver inte fylla i dem.
Nej.
Du har, alla har ju, är man rund så är det det som är vackert på den personen.
Ja, och
det är fantastiskt att alla är olika.
Ja, och jag tycker att har man mörka fransar så behöver man ju verkligen inte mascara till exempel, eller lösögonfransar. Och har man en ansiktsform som är vacker som den är, och man trivs med det, då behöver man, för ibland blir det sådär nästan att man tror att man måste ha det för att man ska passa in det.
Jo, men det är ju det jag menar det här, för att man trivs med det. Men det är ju det att när man ser den här enhetliga formen av hur vi ska se ut. Titta på någon sån här New York-fruar eller någonting. Där sitter alla med samma typ av kindben, samma typ av näsa, samma typ av haka. Det är klart att till slut att folk tror att det är så man ska se ut och att det är det man ska sträva efter. Och det är ju helt sinnessjukt, för vi är ju olika människor. Och det är ju inte det att den personen, det är en person som ser detta hela tiden, tror ju att de ska se ut så.
Mm.
Och det är ju det som är helt sjukt. Ni säger att ni gör för er egen skull. Ja, för er egen skull. Nu ja. Men om inte världen hade sett ut som den gjorde, om den hade sett ut som den gjorde på 60-talet, då hade ni inte velat se ut och göra de operationerna. Utan det är ju någonting som successivt vi matas med, som vi tror är liksom det rätta. Det är ju det som är problemet.
Ja, byggda naglar gjorde ju bara äldre damer på 80-talet i Göteborg. Det var ju en tantgrej.
Mm.
Och det var ju faktiskt de som började i LA, att man såg kvinnor, man visste inte om de var 18 eller 72 bakifrån med sina rosa mysdräkter, och framifrån var det också samma recept. Så börjar man, oj, när min mamma var 40 så går hon ut som en tant liksom, och det där kanske är något mellanting, är väl det bästa.
Jo, men det är det. Och sen är det ju okej att åldras. Det måste det ju få vara. Man ska ju inte behöva springa och försöka hålla sig se ut som man är i 30 hela livet.
Men samtidigt är det så tråkigt när Trini och Susanna, eller vilka var det som gick runt på stan och stoppade de kvinnor, så skulle folk gissa åldern sen, och det ofta var 20 år mer, man liksom blir
ju piggare. Det har ju att göra med vilken style man har. Det behöver ju inte ha att göra med om man har rynkor eller hängiga mammabröst att göra, utan det har ju vilken output man har på något sätt. Så det behöver inte vara så att man behöver se gammal ut bara för att man har rynkor. Man kan ju fortfarande liksom tycka att man vill bry sig om sitt utseende.
Ja, och jag har ju kunder som man fixar håret på dem, sen lägger de upp på Facebook. Jag fick sån energi och så har de bakat och lagat mat. Och man vet ju alla att är vi vårat finaste jag och gör det bästa av, man tränar lite. Det är det här att göra små förändringar till det bättre inom alla plan i livet. Mm. Vi pratar ju om det här planet. Mm. Men små, små saker.
Men det finns ju verkligen bevisat att om man känner sig fräsch så mår man lite bättre. Alltså att man sträcker på sig, man blir gladare. Och om man får en komplimang så mår man ju väldigt, väldigt bra.
Absolut.
Och det finns, jag vet, jag var ju med i ett sånt program som, jag vet inte om det finns kvar fortfarande, som heter Look Good, Feel Better. Som de hade på sjukhusen för dem som fick cancer och tappade allt håret. Och då var vi där och hjälpte dem att makea sig och visa hur man kan måla på lite bryn. Och hur man kan fixa en sjal på huvudet så att man ändå kände sig
snygg.
Fin, ja. Även om man var sjuk. Och det var jättemånga tacksamma kvinnor som verkligen skrev långa brev och tack så jättemycket, jag blev jätteglad. Och det betyder ju att även när man mår som sämst så mår man lite bättre om man faktiskt gör någonting för sig själv.
Absolut. Nu kommer inte jag ens ihåg vad vi pratade om, men det var ju som sagt från Instagram det. Vad pratade vi om innan?
Vi pratade om de här olika tipsen, va?
Kroppstrender.
Ja.
Kroppstrender. Ja, ja, och operera bort den här bulan mellan bihån och armen. Ja. Det är från det ena till det andra. Ja. Då kör vi lite blandade notiser som jag har hittat på sociala medier, på nätet, i tidningar. Jag bläddrar runt och letar upp grejer.
Forskar
inom skönhetsmediet. Visste ni att färgen på tallriken, servetten och duken påverkar hur maten smakar?
Nej,
det har ni inte hört. Blått gör att rätten känns mindre salt och rosa tar fram sötman. Gult höjer sura smaker och minskar sötman. Och grått ger en lyxigare känsla och rikare smak till lättare måltider. Så jag tänker då att om man har råkat få för mycket salt i maten till exempel, då ska man ju istället duka kanske med någon färg på duken som gör att folk inte tänker på att det är så salt då.
Du vet att jag... Efter en sak hände mig igår så tror jag på alla de här notiserna att det är sant. Jag brände min tunga så illa. Jag var på Saraj i Gamla stan restaurang och drack turkisk kaffe. Det var kokvarmt kaffe. Och hela framsidan av tungan var så bränd. Och då tänkte jag på det du sa.
Förra veckan, lägg socker på tungspetsen.
Jag är ju så gamig och min ADHD så att det blir ofta att jag bränner men det går för snabbt. Liksom. Och då delar jag en sån här Tulumba som är flytande sirap på.
Delar
på
du tungan. En Tulumba?
Yes. Det är som en baklava om ni inte vet vad Tulumba är.
Men då kanske inte vet vad baklava
är. Det var det som var så kul. Men det är jättesöta bakverk. Och det gick över direkt. Och jag har inte ont idag. Annars brukar jag ha ont i flera dagar när det här händer.
Då har vi tipsat om någonting som verkligen funkar.
Det var det bästa underbart. Jag har varit med om.
Toppen.
Ser man någonting på tungan idag? För jag känner ingen.
Nej, den är jättefin. Inga operationer behövs. Tänk när den dagen kommer när vi inte har tillräckligt snygga tungor utan måste operera dem.
Herregud, men de delar ju dem så de blir som en sån här ormtunga folk.
Snyggt.
Oh.
Ja, men nästa grej här då. För de som inte tycker att långa och täta fransar räcker till festkvällen så kommer nu då ännu en nyhet på lösögonfranshimmen. Då är det en designer som heter Tien Pam. Hon har gjort lösögonfransar då som heter F-Lashes. Och det är verkligen extra allt då. Produkten består av små lysdioder och med hjälp av en liten kontroll som fästs i håret kan man själv växla mellan inställningar scroll, dance, sparkle. Så att då blinkar ögonbrynen eller lyser lite lätt eller så då.
Där jag gjorde mina bryn på Salong Honey i Majorna så hade en tjej precis byggt fransar med stenar i eyelinen. Alltså längst ner i roten var det små diamanter. Jättefint.
Men här kan man alltså få något som blinkar. Det måste ju vara jätteirriterande.
Det finns så mycket nu på fransfronten med minkfransar och human hair och det är allt möjligt annat än vanliga H&M-fransar.
Men alltså, nu ska jag säga att de här fransarna finns än så länge bara i prototypform och i juli månad nu då så drar en sån här Kickstarter-kampanj igång och man hoppas då att kunna få ut de här fransarna på marknaden. Är det något man kan tänka?
Nej.
Jag ser bara en massa kablar runt ögonen.
Det är nog på vad heter det, trådlöst.
Ja, det är det säkert. Ja. Och när vi ändå är inne då på ögon och behåring så står det om den nya ögonbrynstrenden också. Vi har ju hört mycket om ögonbryn på senare tid. De ska vara liksom kammade som fjädrar. Sen var det de här taggtrådarna. Nu är det så kallade drakbryn som syns överallt på Instagram då. Och då använder man hårgelé och så gör man liksom som att det blir som en drakrygg, ni vet, så här lite taggiga då uppåt. Ja, men precis som vågor, ja. Så det är det senaste nu.
Vem har så mycket bryn? Jag har tre skrämda strån kvar.
Ja. Ja. Till sist här då, Heidi Klum, vet ni vem det är, den här kända fotomodellen, tyska ju. Hon ingår i ett nytt samarbete med Lidl. Lidl har vi pratat om här förut, de har ju samarbete med alla möjliga kända snygga kvinnor. Hon designar då en klädkollektion för den här tyska matkedjan. Det är Heidi själv då som står för designen, och kollektionen är en del av den tyska matkedjans modesatsning med visionen att göra kvalitetsmode tillgängligt för alla. Kollektionen släpps under 2017 och kommer att presenteras då under Lidl Fashion Week, har aldrig hört talas om.
Lidl Fashion Week?
Ja, ett återkommande internationellt koncept då matvarukedjan presenterar sin modekollektion som kommer att finnas i samtliga butiker. Jag visste inte ens att de hade kläder i butiken. Det brukar ju ligga lite så här lådor med lite blandad.
Otroligt, de är så deftiga.
Men det trodde jag var så här blandad in i billig skit som de hade köpt in. Men det är det uppenbarligen inte då. Utan
tyskar har bara bra grejer. Köp tyskt om ni inte vet vad ni ska köpa.
Typ bratwurst, Audi.
Ja, allting är bra.
Audi, BMW, Porsche. Mersa. Porsche, är det tyskt? Är det kanske det?
Jo. Och Mersa. Men alltså, de har ju en lyxrestaurang i Stockholm, va? Som heter Dill.
Nej, de
som
hade
Lidl
det en månad bara som en kampanj och för sa inte att det var Lidl. Och då gick alla dit och käkade. Det var verkligen bara toppfolk som fick komma in och äta den här lyxiga maten. Det var jättesvårt att få bord om man var en vanlig dödlig, om man säger så. Och så hette den Dill, men det var ju Lidls bokstäver som var omkastade. Så efter en månad så avslöjade de det i alla medier att ja, nu har ni ätit Lidl-mat. Vilket ju var, det verkligen höjde nivån på Lidl. Folk förstod vilket bra kött de hade och vilka bra
råvaror. När de öppnade Lidl på Avenyn så sa de, vem ska handla där? De har ju fått göra det dubbelt så stort. Det ringlar ju köer och mina vänner, många svenska kompisar kan ringa Tina. Nu är det sådana grymma lambrex, åk till Lidl. Det är så fantastiskt kött.
Jag älskar Lidls mat och yoghurtar och ostar.
De vinner ofta bäst i test och blindtester och så. Man ska inte underskatta själva miljön, är ju tråkig.
Ja.
Men det får man ta.
Men nu ska vi också då klä oss i Heidi Klums Lidl-kollektion.
Undrar när det kommer ut.
Ja. Jag vill gärna ställa mig i kö och köpa något.
Vi får kolla vad det blir. Ja. Det var allt jag hade för den här gången.
Tack Linda.
Vi ses ju igen nästa vecka då, och då är det sista avsnittet innan semestern och sommar. Har ni något ni ska göra den här veckan?
Ja. Vi hoppas ju på lite kul.
Vi hoppas ju på att få åka den här katamaranen med en massa kändisar. Det är något race.
Och vi ska träffa Kissy och Viktor och våra vänner.
Ja, men roligt. Då kanske vi får höra om det nästa vecka då.
Ja.
Bra.
Kom med.
Tack.
Hej.
Radio Play presenterar Skönt snack om skönhet. Gotta do my hair, put my makeup.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.